Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann-Sanne Lindgren. Nu sitter jag här i studion igen med Thomas Eriksson. Välkommen tillbaka, Thomas.
Tack.
Ja. Du har hört, tror jag, i 3 veckor på radion och berättat väldigt mycket om ditt liv.
Absolut.
Ja. För de som inte har hört programmet så kan vi göra en liten sån här resumé vad du egentligen gjorde och varför du och jag gjorde det programmet. Först ska du tala om hur gammal du är och var du född och allt sånt där.
Thomas Eriksson, 35 år, bor i Tyresö på Bollmörvägen.
Och hur kom det sig att du var med i ett radioprogram
här på Jag Tyresö? Fick nys om det på Facebook. Och så träffade jag då Ann-Sanne Lindgren.
Just det. Du träffade mig där.
Ja, precis.
Och då kom du hit till vår studio.
Ja.
Och vad berättade du för historia då?
Jag berättade om mitt liv, om att vara barn till 2 alkoholiserade föräldrar.
Just det, och det var väldigt, väldigt starkt av dig att berätta den här historien, tycker jag.
Mm.
Ja. Och jag har fått flera stycken som har sagt att det var ett jättebra program.
Det var roligt att höra, och jag har själv fått höra en massa bra reaktioner och sådär, så det känns tryggt.
Och en kommentar var bland annat, du gick ut ur radion, alltså du kom ut ur radion. Så att personen som lyssnade på det här programmet kunde inte, han lyssnade faktiskt i sin bilradio.
Mm.
Och sen kunde han inte gå ur sin bil förrän han hade lyssnat klart. Så det tycker jag var ganska bra.
Wow!
Ja. Och varför du sitter här igen, Thomas? Det beror på att vi la ut det här programmet också på Facebook. För att du och jag är med i den här gruppen, vad heter den?
Det är ju den här uppväxta i Tyresö.
Ja. Alla vi som växte upp i Tyresö, eller någonting sånt där heter den, va?
Ja.
Och då, när jag la ut det här programmet, då skrev Monica Thorin.
Ja.
Vem är Monica Thorin?
För detta fritidsgårdschef på Krusboda fritidsgård.
Ja, den legendariska Monica på fritidsgården. Hon skrev så här nämligen, tyckte jag var väldigt trevligt. Ett bra ord för det du gör och det du är, civilkurage, att våga dela med sig om sin uppväxt. Och tiden rann iväg och synd att du inte hann berätta om boendet på Graningsringen och allt slit under jul- och nyårskupperna i fotboll som luffande i Thailand och Malaysia. Stor kram på dig, skrev hon.
Ja, det var roligt. Rolig kommentar och så här, känns tryggt.
Ja, och därför så skrev jag till dig att då måste vi göra ett nytt program och nu är du här igen.
Ja, nu är jag här igen.
Ja, och sen var det Sebastian Nyberg som också berättade sin historia på radion. Han skrev så här på Facebook. Thomas, din historia verkligen griper tag igen. Du är en grym kille som alltid varit väldigt positiv och snäll. Och att ha den styrkan som du har är imponerande.
Ja.
Det är schysst. Känner ni varandra?
Ja, alltså jag känner han via några kompisar.
Ja. Ja, era program gick samma vecka där. Så att...
Jaha, ja, du ser.
Ja. Så vad har folk sagt till dig, de som har hört programmet?
Nej, att de tycker att det är starkt av mig att våga berätta såna här grejer utav...
Hur kändes det liksom att berätta sin historia på radion?
Alltså, nu har jag ju babblat så många gånger för vem som helst, nästan för vem som helst. Både läkare och psykologer och allting.
Mm.
Så att det känns nästan som att jag skulle kunna stå inför 200 personer och bara berätta.
Ja, men det är väl ganska bra, va, att komma till en sån punkt. Att man inte behöver skämmas ett dugg över sin historia eller man kan stå för den man är.
Ja, precis. Alltså jag skäms inte ett dugg utan snarare är så att jag skulle kunna berätta för vem som helst, när som helst. Och jag skulle inte bry mig.
Nej.
För att, ja.
För de lyssnare som inte hörde programmet, kan du bara berätta lite kort vad din historia var?
Det handlar, eller är? Ja, det handlar om min uppväxt som barn till 2 alkoholiserade föräldrar. Hur jag uppfattade min uppväxt och hur jag såg på mina föräldrar som alkoholiserade i dagens läge även. Och hur jag lyckades ta mig upp ur den här situationen på ett eller annat sätt. Både motgång och medgång och det ena med det tredje.
Mm. Och det var personer i din närhet som hjälpte dig?
Ja, det var både fritidsledare och kompisar och grannar.
Och du flyttade hemifrån väldigt tidigt?
Ja, jag flyttade hem när jag var 16 år. Jag flyttade hemifrån när jag var 16.
Det var det som Monica tyckte du kunde berätta lite mer om vart du hamnade då. Vad då Graningsringen?
Jag hamnade på... Först var jag på ett andrahandslägenhet som jag bodde på.
Som du hittade själv då?
Nej, via Monica Thorin då. Som hjälpte mig med lägenheten. Och sen så efter det så var jag tvungen att flytta till Graningsringen.
Mm.
I så här studentboende.
Vad är ett studentboende för någonting?
Ja, där folk studerar tillsammans i ett boende. Alltså man bor ihop och så studerar alla på olika håll liksom.
Gick alla på gymnasiet eller gick de på universitet? Eller
nej, de gick på gymnasiet.
Mm-hmm. Tyres gymnasium?
Nej, en del gick ju på något annat.
Okej. Okay. Hur var det när man är ett antal, hur många var ni?
Ja, vi var, från början var vi 3 stycken. Det var jag och 2 till killar. Så. Och de pluggade på varsitt håll. Liksom, de kände ju, alltså, de kände ju varandra på ett eller annat sätt. Men jag kände inte dem. Så att, men till slut så började vi känna varandra och vi hade det rätt bra.
Men ni var alla 3 lika unga?
Ja.
Hur funkar det när 3 unga killar bor i en lägenhet? Städas alltså, det?
Jag kan väl säga att jag var väl den som var mest pedantisk av alla 3.
För du var van hemifrån att ta ordning.
För dem var det typ som att lyfta på dammsugen och typ vi tar en svepa runt kanten så det är klart. Medan jag är så här, men hallå, du kan ju inte ta svep med en drag. Du måste ta hela rummet. Ja, men det är inte så skitigt. Ja, jo, tjena.
Ja. Ja, för du var van hemifrån att du blev liksom förälder till dina föräldrar och var tvungen att tvätta kläder. Du kunde tvätta kläder.
Ja, alltså jag fick
du kunde laga mat.
Ja, laga mat, jag är inte världens bästa på det. Det kan jag inte påstå, men däremot så fick man ju ändå anstränga sig själv och göra de enkla grejerna. Alltså typ pasta och köttfärssås eller liksom pyttepanna. Ja, som enkla basic grejerna, pannkakor. Om inte annat så fick man ju hjälp av grannar och lära sig.
Det var jättebra.
Sen fick man ju i alla fall gå hem och äta hos dem om det skulle krisa liksom. Så att med tiden så lärde man sig liksom. Och tvätta kläder fick man ju också lära sig. Det var ju bara, jag menar, det är ju inte så svårt. Det är ju bara att läsa på tvättmaskinen och försöka lista ut i lugn och ro.
Ja.
Så.
Annars är det ganska vanligt, nu ska jag inte säga alla mina fördomar, men unga killar som flyttar hemifrån, det brukar vara när de skaffar flickvän som det blir liksom ordning. Och
ja, alltså de säger det, att det är så. Alltså, jag tror även det är hos tjejer också, framförallt också, att det är det här problemet att man inte riktigt vet hur man ska göra med tvätten, städa, du ska laga mat själv, du ska handla själv. Alltså.
Ja, därför när man bott hemma så har allting ordnat sig av sig själv.
Precis.
Där växer toalettpappersrullen ut ur väggen.
Ja, men en del har ju tur. Alltså, de kan ju åka hem till morsan och farsan och få maten lagad oavsett om de flyttar hemifrån.
Ja.
Och tvättade kläder. Jag hade ju inte riktigt den turen, tyvärr. Så att jag fick väl förlita mig på mina kompisar och grannar och sådär.
Men var det lättare för dig då att bo själv med 2 jämnåriga som kanske inte heller... Alltså, var det en stor lättnad ändå? Eller fick du liksom, kände du att du fick ta väldigt mycket ansvar att bo själv? Eller hade du ännu mer ansvar när du bodde hemma med dina alkoholiserade föräldrar?
Alltså, jag hade ju mer ansvar när jag bodde hemma hos mina föräldrar. Än att när jag bodde själv. För då hade jag ändå mig själv att styra. Och då var det jag som basade med mig själv. Och jag kunde styra mina grejer och lära mig själv saker. Jag menar, du kommer ju inte kunna lära dig någonting av 2 alkoholiserade föräldrar. Det funkar liksom inte. Så du måste ju antagligen lära dig. Och det enda sättet du lär dig på, det gör du själv. Se saker, ta reda på saker framförallt. Fråga. Som Monica Thorin, jag frågade henne massor.
Hon blev din ställföreträdande mamma?
Ja. Och även ringde till mina bröder ibland och frågade liksom. Sådär, när det krisar liksom. Och jag menar, de hade ändå kunskap lite grann om det. Så då var det enkelt för mig att snappa upp de här grejerna.
Men hon blev din, vad kallas det? Gode man, eller?
Ja, alltså typ som kontaktperson heter
kontaktperson.
Det. Ja.
Men var det dina föräldrar som hade vårdnaden om dig när du var minderårig?
Ja.
Även när du bodde borta så var det de ändå som bestämde?
Mm.
Så att du var tvungen att fråga dem olika saker ändå?
Ja, ibland var jag tvungen, men jag, i största mån så höll jag dem utanför. För att jag vet att det inte skulle funka.
Men pengar och sånt kunde du
styrde själv? Ja, det styrde jag själv.
Men sen när de här killarna flyttade, vilka var det som flyttade in i den här studenten?
Ja, då var det ju massa, 3 nya tjejer.
3 nya tjejer?
Istället.
Då ligger man bra till oss som kille, va? Och var ihop med 3 tjejer.
Ja, alltså det var lite speciellt. För att det var ju liksom, alltså 3 partybrudar egentligen.
Som skulle plugga var någonstans?
Ja, de skulle plugga på gymnasiet på, nu i det här fallet var det ju Tyres gymnasium. Så.
Varför bodde de inte sina hemma hos sina föräldrar? De kom inte från...
Nej, de kom ju inte alltså från Tyresö. Vilket gjorde att de hittade en läge. Alltså, då får du ju liksom ta det första bästa.
Hur var det då att bo ihop med tre partypinglor?
Ja, alltså det var ju speciellt. Alltså, det blev ju en liten krock där för att jag är pedantisk kille. Liksom lite, inte har riktigt så här trygghet på det sättet.
Nej.
De hade ju ändå morsan och farsan på ett eller annat sätt. Så, så att då blev det lite så här att... Det, för dem var det så här glada livet och man kan släppa lite på tyglarna. Och
de ville festa och dricka och sånt?
Ja, alltså jag menar, det var väl inget problem egentligen för mig. Så länge man sköter sig. Vilket de gjorde. Så att jag är förvånansvärt glad över det. Liksom.
Du behöver inte sköta om dem. Du fick inte nya alkoholiserade kamrater?
Inte? Nej, nej, absolut inte. Nej. Utan det var roligt rakt igenom. Jag menar, på något sätt känner jag trygghet. Liksom, just med de som jag hade inneboende. För att kunde inte jag grejer så kunde jag fråga dem.
Men när man bor i sådana studentboende, finns det någon som liksom äger lägenhet som kommer lite att kolla till den? Finns
ja,
någon...
men det är ju Tybo.
Aha, det är Tybo?
Ja.
Okej, okay. Så Tybo kollade så att liksom allt ja, funkar där. Ja. Vad bra. Men vet du, Monica skrev också att du hade inte berättat om nyårskupperna i fotboll. Vad menar du med det?
Ja, alltså jag var ju materialare för Tyresö FF för pojklag, eller killag.
Nu får du tala om för alla som inte vet vad en materialare är för någonting. Vad gör en materialare?
Tvättar fotbollskläder, strumpor, svettiga strumpor, svettiga shorts, tröjor, putsar skor, pumpar bollar.
Men gör inte varje spelare det själv?
Nej, nej, nej. Utan, alltså, ju högre upp i divisionen du kommer i A-laget, ja. Exempel i typ i allsvenskan grej, då gör jag materialen allt i princip själv. Men nu när du är på divisionnivå, på lägre nivå, då får du liksom, får du lite hjälp och sen så får du ju liksom göra de här grejerna.
Hur kommer det sig att man vill bli materialare?
Jag var tillfrågad... Så, och jag hade väl inget bättre för mig vid det tillfället. Så tänkte jag, men det kan vara kul.
Vad gör man det? Alltså finns det lokaler vid...
Ja, alltså vi Bolmarvallen, som heter numera Tyresövallen. Så finns det lokaler där.
Och där finns det stora tvättmaskiner och allting?
Tvättmaskiner, torktumlare, bollförråd.
Jaha.
Ja, så.
Vad krävs det för att vara materialare? Att man gillar fotboll?
Du ska ha väl ett litet intresse av fotboll i alla fall, framförallt. Och sen, alltså du behöver ju inte kunskap om hur man pumpar en boll eller hur man fyller på vatten, utan det är snarare att man ser ganska snabbt vad som behövs göras. Och sen så blev jag ju lärd av Roffe Solhem. Ja, som,
han är väl också en legendarisk person i Tyresö?
Ja, Rolf Solhem är ju en av materialarna i Tyresö FF. A-herrar, Dackefejden. Så långt, långt tillbaka.
Jag tycker jag har hört hans namn.
Ja.
Han bor på Farmarstigen, va?
Ja. Så han och jag kämpas ihop några år.
Okej.
Okay. Så att jag blev upplärd av honom. Så.
Är det ett ideellt arbete eller får man något betalt för att vara materialare?
Nej, det är ett ideellt arbete. Sen beror det lite på hur man liksom... Alltså, om man gör upp en liten summa. Sådär. Och det gjorde jag ju liksom lite sådär med dem. Och då gör man ju arbetet liksom.
Men blir man lite liksom ordningsman också? Det är liksom en person som håller ordning. Man måste vara väldigt duktig på att hålla ordning om man är
materialare. Ja, alltså jag är, eftersom jag själv är pedantisk och ordningsam. Och jag hatar oröra, för jag kan inte jobba om det är rörigt.
Ja.
Det går inte. Då får jag panik. Så att jag, det ska bara vara ordning. Det ska vara upp rätt sak under rätt plats. Liksom, det ska vara namn under saker och det ska finnas prylar på rätt ställe.
Blir man uppskattad som materialare?
Ja. Men när det går dåligt, då är man inte så mycket vattenvärd. För då, är det alltid, då åker skor och vattenflaskor världens väg.
Ja. Vilket lag var det som du var materialare för?
Det var Tyresö FF. Det var pojkar 86 och 83.
Okej, hur gick det för dem? Alltså, var det bra lag?
Ja, alltså de vann ju matcher och någon kupp och sådär. Så att...
Åkte du iväg med dem då?
Ja, vi åkte till Landskrona vid tillfälle på träningsläger. Vi åkte till Göteborg på en kupp. Ja, det var nog det, tror jag.
Mm. För nytillkomna lyssnare, vi tänkte bara tala om att ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Jag sitter och pratar med en kille som heter Thomas Eriksson som är uppväxt här i Tyresö. Sen tyckte Monica att du skulle berätta om luffandet i Thailand. Vad menar du med det då?
Ja, alltså runt 2000 där när det var lite turbulent fortfarande innan jag
Hur gammal var du då, år 2000?
Ja, var jag jo, det var jag 18, 19, tror jag, 18 eller 21 tror jag, i alla fall. Och då har jag precis sammangått ut med gymnasiet där. Och då var det lite turbulent hemma fortfarande. Eller väldigt turbulent ska vi säga. Så slutade med att jag sa till Monica, det här funkar inte längre, jag måste bort. Sagt och gjort så sa Monica, nej men vi drar. Jaha, okej, vad då drar? Ja men vi drar till Thailand, för dit vill jag. Sagt och gjort så åkte vi till Thailand i 2 veckor. Så.
Bara du och hon, eller?
Nej, det var jag, hon, hennes dotter, dotterns pojkvän och hennes son Johan. Så.
Och då hade ni ganska bra där, eller?
Ja, vi hade det rätt bra. Vi hade 2 veckor luffa runt i Thailand, i Asien, Malaysia.
Ni hade stora packningar, alltså?
Ja. Och
Aha.
så bodde vi lite överallt på såna här, först hotell och sen så bodde vi i såna här,
Bungalows.
ja precis.
Så alla de här ställena som sen tsunamin drabbade, var ni där också då? De
Något,
ställena?
ja. Nu vet jag inte exakt, du kommer inte ihåg exakt vad det heter.
Nej.
Men vi var där runt omkring då i alla fall.
Vad tyckte du om Thailand?
Ja, det var intressant, det var spännande och varmt.
Spännande och varmt.
Ja,
Ja.
men det var skönt att komma bort ifrån liksom allt i 2 veckor och se något helt annat och bara få koppla bort den här trasiga världen. Så att man kunde ladda batterierna ordentligt.
Men i Thailand så finns det ju väldigt mycket trasiga människor
Ja,
också.
alltså man såg en hel del. Men för mig var det på något sätt en annan.
Det var inte dina problem.
Nej, det var inte mina problem. Men det är klart, det är tragiskt att se det.
Ja, för att det är ju tyvärr ett land som det är väldigt mycket sexturister i.
Ja.
Och massa barn som, eller unga tjejer och killar som tvingas, eller...
Ja, alltså det är klart
Det...
man såg ju lite sånt där när man var ute på stan och gick och sådär. Och jag menar, ja, vad ska man göra? Man får ju
Nej.
liksom. Det är klart att de försökte ju locka in en, du vet, och titta på såna här grejer.
Ja.
Men nej du.
Nej.
Det lockade inte mig, absolut inte. Jag tyckte
Nej.
det var bra.
Ja.
Men alltså, det är intressant att se andra kulturer.
Ja, det är det.
Och sen att se det ur deras ögon, framför allt. Och sen så tyckte jag att rakt igenom så var det mysigt ändå.
Ja, det är ju, svenskar älskar att åka till Thailand.
Ja, sen.
Så det måste ju finnas. Jag har aldrig varit i Thailand, så att jag vet bara det jag sett på TV, på att säga det som folk berättar. Det är ju väldigt många som älskar att åka tillbaka till Thailand. Har du varit där flera gånger?
Nej, jag har bara varit där en gång. Så
Men
att.
det var inte första gången du åkte utomlands när du
Nej,
åkte till
utan det här
Thailand?
var typ tredje gången tror
Men har du åkt utomlands med dina föräldrar då?
jag. Nej. Jag har åkt genom armbrytningen.
Tack vare armbrytningen. Och
Ja.
hur gammal var du när du började med armbrytningen?
Jag var nog 17 var jag då.
Och det berättade du lite grann om i förra programmet. För du har fått fullt med medaljer när det gäller armbrytning.
Ja.
Vad hette klubben? Du får dra lite snabbt där också.
Alltså, vi heter ju numera Hammarby Armbrytarförening.
Jaha.
Vi har gått med i Hammarbyföreningen.
Det fanns förut en förening här i Tyresö.
Nej.
Det har aldrig funnits något
Eller det har
i...
funnits en förening i armbrytning. Men den är nedlagd. Så då ja, så har vi startat den in i stan som heter Stockholm armbrytning. Och sen så fick vi gå med i Hammarby.
Ja, är du Hammarbyare själv också egentligen?
Ja.
Så det passade bra att det blev
Ja.
Hammarby.
Ja.
Men hade de någon armbrytning innan?
Nej. Eftersom de har ju fotboll och de har ju hockey, de har ju bandy, speedway, boxning och sådär. Och då vart vi tillfrågade, eller jag tror att vi ansökte rent sagt om att få gå med. Så på den vägen vart det. Så
Hur många är ni i klubben?
Vi är väl en 30 stycken tror jag.
Och tack vare den klubben så har du fått resa ganska mycket då?
Ja. Eller
Vart har...
speciellt inom armbrytning överhuvudtaget så har jag fått
Ja.
rest liksom.
Vart har du rest då när det gäller armbrytning då?
Jag har rest till Kanada. Jag har rest till Sydafrika.
Sydafrika?
Ja, jag har rest till Finland. Jag har rest till Polen.
Vilka länder är världsmästare i armbrytning?
Ja, du.
Eller vilka nationer är duktiga på armbrytning?
Ja, det finns några stycken. Det är USA, det är Ryssland. Sverige är helt okej. Bra faktiskt också.
Så har inte du att på damsidan så är Sverige duktig?
Ja, de är bra.
Och hur ligger du till nu då? Hur gammal ska man vara när man är som bäst i armbrytning?
Ja, det finns nog ingen ålder på det egentligen, utan alltså, det finns ju en del som har blivit världsmästare när de är 15 år.
Och då handlar det både muskler och teknik?
Ja.
Hur mycket muskler och hur mycket teknik procentuellt tror jag anser att det är?
Jag tror att det faktiskt är nog lika egentligen. Det kan, en del är mycket mer lagd tekniskt sett och en del är mycket mer styrkemässigt sett lagda. Så att det beror lite på om man har genetiska anlag.
Går man på gym och tränar fullt med på maskiner då för att få upp sin muskelkraft?
Ja, alltså dels måste du själv som person gå på gymmet för att hålla styrkan. Och sen så måste du träna även på bord. Ha mycket bordstid vid armbrytning för att kunna bli bra både tekniskt sett och styrkemässigt sett också.
Var någonstans går du och tränar?
Inne på Fryshuset.
Jaha, har de också armbrytning?
Ja, det är där vi håller hus.
Alltså det
är
där ni håller hus? Ja. Okej, vad kul.
Torsdagar 19.30 till 20.30.
Hur åker man till Fryshuset nu för tiden?
Ja,
det... Alltså kommunalt?
Man åker buss eller tunnelbana.
Till?
Till Gullmars och sen så går man från Gullmars ner till Fryshuset.
Hur långt är det från Gullmarsplan till?
Ja, vad kan det vara?
Hur lång tid tar det att gå?
10 minuter, inte ens. Aha, det är 5.
Man går under vägen va?
Ja.
Så det är på andra sidan liksom?
Precis.
Motorvägen?
Ja.
Och Fryshuset har väl också gymnasieprogram va?
Ja, de har ju gymnasieprogram. De har ju både estetiskt, alltså rock. Alltså
väldigt mycket musik.
Musik, ja precis. Ja. Och sen så är det ju mycket sport liksom. Mm. Basket.
Och man kommer väl från hela Storstockholm till Fryshuset?
Ja.
Är det... Ett tag var det liksom, nu kan inte jag Fryshuset längre, men för länge sedan jag drog igång, så drogs det igång av...
Anders Karlberg.
Anders Karlberg, precis.
Mm, det är en legend.
Det är en legend, ja.
Ja, det var han som startade hela. Ja,
och han var ju här ute ibland och pratade om Fryshuset. Han var ju fantastisk. För han hade ju den här tesen att alla vill ha någonting att slåss för.
Mm.
Och han, då var det Fantomen han pratade om. Att alla ville ha Fantomens goda märke och, liksom, och slå ner någon... liksom, då är man står på goda sida. Och han menar att alla de här gängen som fanns i Kungsträdgården på den tiden, och Pablo Roberto tror jag var ett av de här gängen. Aha. Kungen i Kungsan och allt sånt där.
Ja, men det gick ju en film om honom också.
Ja, precis. Och då menar ju då Anders Karlberg att om man bara får hamna i ett rätt sammanhang. Så var då han ska starta här Lugna gatan och allt vad heter någonting.
Lugna gatan finns ju även i Fryshuset.
Det finns fortfarande kvar va?
Ja.
Ja. Och då, det enda som jag vet att han fick kritik för, det var att han tog in alla möjliga ungdomar från alla möjliga kulturer. Och tror de kallar för Abrahams barn. Va? Både att, oavsett om man är muslimsk, judisk eller kristen. Så,
ja, jag tror att det var
han där. Skapade en massa gemensamma grupper som skulle liksom... Men jag tror på den tiden när han drog igång så var det skinnskallarna. De fick hålla till i en egen lokal.
Nej, ingen aning, fast, nej, men nej. Det stämmer nog kanske.
Ingen aning, men då var det i alla fall så att de... De fick ju lära sig data, alltså, för då var de intresserade av. Och det var då de startade väldigt mycket av de här sidorna på nätet.
Mm.
Men alltså, han var ju jätteduktig för att få in allihopa i Fryshuset. Ja, alltså, är det likadant fortfarande?
Vad jag vet så är det fortfarande. Att
det, är det olika kulturer, olika gäng?
Ja, det är kulturer, gäng och du vet, det är mycket grejer som startas på Fryshuset har jag märkt.
Ja. Men det är inget, otryggt ställe, dit kan man komma oavsett.
Nej, det är inte vad jag har hört i alla fall.
Nej.
De har ju till och med, en del har ju festivaler där, eller typ så här musikuppträdande och grejer på helgerna.
Och sen det du berättade i förra programmet också, det, alltså, du är en väldigt aktiv person, du är också aktiv i Nattvandrarna.
Mm, stämmer.
Och sen vi gjorde förra programmet, har du varit och nattvandrat igen?
Ja, jag var nu i slutet av januari här och nattvandrade ute. Första gången på... Ja, blir det 2,5 år tror jag. Aha. Till och med.
Ja. Hur var det? Vart gick det då? Hur många var ni?
Vi var tre stycken var. Vi gick runt Tyresö centrum och Statoil och McDonalds.
Var det en lördagkväll då? Eller?
Ja, en fredagkväll var det.
Hur dags började ni då?
Vi började 9:00.
För det är då det börjar hända saker.
Mm.
Hur var den kvällen?
Ja, den var väldigt lugn. Alltså det var ganska kallt och snöigt den kvällen.
Då är det inga som står och hänger i centrum precis?
Nej, faktiskt inte. Alltså, det har hänt några gånger att de har stått i centrum och hängt för att de ska ta bussen någonstans till någon fest. Eller så har de ju bara liksom dragit ut ändå ryggsäckarna på sig och knappt några vinterkläder på sig. Men den här gången så var det inte en kotte, tror jag.
Aha.
Vi hittade väl en stackare som låg och sov, en ungdom som låg och sov vid Björkbacken. För att det var någon en liten annan unge som kom och sa till oss att det ligger någon och sover.
Utomhus?
Ja, utomhus. Sagt och gjort så han låg där och sov.
Han kunde frysa ihjäl, ja?
Ja, absolut.
Aha.
Men vi fick liksom så att han kom upp på bena och iväg hem sen tryggt.
Ja, det var ju bra.
Mm.
Det hade kunnat sluta med en förskräckelse annars. Men
ja, ja, alltså,
om man somnar i en snöhög, det är ju många som har...
Ja, alltså,
var han full då eller?
Ja, han var lite påverkad.
Mm.
Och jag menar, det är väl lätt hänt att jag menar, är man som ungdom och man är ett gäng. Liksom, och så börjar man bli lite väl full. Så då är det lätt att man lämnar varandra. Och sen så kanske man stannar till, men jag sätter bussen. Men det är bara att man inte riktigt koll på var man går någonstans. Och sen är man så trött så man bara går och lägger sig.
Men den här som kom och sa till er, var det någon som kände han som låg där?
Nej.
Men hur kom det sig att det...
Nej, vi stötte på honom bara. Alltså, vi var ute och gick vid, typ vid staden där. Och sen så kom han och sa till att det ligger någon där.
Och han märkte på er att ni hade jackor på er?
Så ja, precis. Att han kunde säga det står det. Klart och tydligt på våra jackor. Liksom. Tyres i nattvandrarna. Nattvandrarna i Tyres står det.
För ni har en egen lokal va också?
Ja, borta vid Pluggvägen.
Och du ganska nära där du bor?
Ja.
Det är ju jätteschysst. Är det en lokal ni delar med någon annan?
Nej, alltså det är i huset. Alltså i ett av husen där. Alltså nere i källaren.
Så ni har en egen lokal. Ja. Det är ju fantastiskt bra. Vem är det nu som är ordförande i Nattvandrarna?
Ja, du.
Är det inte Lena Hedström?
Ja, jo, det är det. Det stämmer.
Jag är nämligen kompis med henne på Facebook.
Ja, du ser. Ja. Det var så lång tid sedan jag var inne i...
Ja, för förut var det Peter Dicke.
Ja, men de hjälps ju åt.
De hjälps åt,
ja, sådär. Mm. Men det var så länge sedan jag var inne i själva det här styrelse och ha koll på alla.
Ja.
Så att det händer grejer på hela tiden.
Ja, men det är jättekul. Och sen så kan vi väl säga det att om det är någon som är intresserad att vara med Nattvandrarna, vart vänder de sig då?
Ja, då ringer de till Tyres och Nattvandrarna.
Och vad har du något telefonnummer?
742 27 20. Mm. Så ringer du bara, du kan ringa mitt på vardagar. Så är det någon
säg telefonnumret en gång till.
742 27 20.
Ja. Och sen tror jag man kan googla efter Nattvandrarna Tyres och komma till en hemsida.
Ja.
Där det står också när ni träffas och sånt.
Ja,
och vilka kontaktpersoner som finns.
Ja, exakt.
Mm. För jag tycker ni är väldigt duktiga på att göra reklam för er själva. Man skulle önska att fler människor vill vara med och nattvandra.
Ja, alltså det finns ju ett intresse. Men det är lätt då att man säger att ja, men jag ska gå. Och sen om man väl ska gå så...
Så ja. Sitter man hellre kvar i soffan.
Ja. Alltså, det är lätt hänt. Och sen är det väl så att jag tror att det finns väl det här klassiska. Varför ta hand om andras barn? Det är inte min unge.
Fast det är väl när man själv också har barn i den här åldern som man blir ännu mer intresserad.
Absolut.
För det finns ju väldigt många föräldrar som känner att nu drar barnen iväg någonstans och de vet inte vart.
Nej.
Och det är ett bra sätt att börja se vad händer i Tyresö på nätterna om man nattvandrar.
Ja, faktiskt.
Det är, och sen är det ju faktiskt ganska en enormt bra social insats man gör.
Ja, jag tycker det. Alltså, sen som förälder så bör man... Har man tonåringar liksom, så bör man ändå krasst faktiskt ta sig en promenad ut och kolla bara. Alltså, det är värt för att du känner ju också tryggheten i vad din unge tar vägen. Liksom, och så. Istället för att du behöver hela tiden sitta uppe och oroa dig.
Precis. Och sen så ser ju, sen blir ju, tycker jag, de gånger jag liksom, nu var det länge sedan mina barn var i den åldern, men det gjorde att man blev mindre rädd själv, för att andras barn är man konstigt nog lite smårädd för. Men när man ute rör sig så blir ju även ungdomarna, alltså om man börjar prata med ungdomar så är de ju inte så farliga.
Nej, alltså de är jättesnälla. Alltså, ja. Det enda som kan hända är väl att de blir lite barska, för de tyckte att, alltså de ser väl oss som, inte ett hot, men att så här,
typ, som ifrågasätter dem.
Ja, de ifrågasätter gärna och bara, vadå, ska du ta min dricka? Vilket vi får ju inte ta den utan vi får ju bara avråda dem från liksom så.
Men ni skapar ju lugn ute på
gatorna. Ja, så klart man skapar ju lugn och sådär och försöker liksom se till så att det inte händer något framförallt för ungdomarna.
Ja, det är jättebra. Vet du, jag tänkte vi något annat vi pratade om innan här. Du pratade om det här med alla dina funderingar på vad din uppväxt har gjort med dig och hur har du kunnat klara det? Vad har du för funderingar kring det? För du har ju mot alla odds ändå liksom skaffat dig en väldigt bra liv när du
Ja.
för att det alldeles nyligen så var det en undersökning som visade att barn till alkoholister ofta går samma väg själv. Det är inte helt ovanligt.
Nej, det är ju inte det. Hur man ska kontra det där just nu, det är väl att jag bestämde väl ganska tidigt när det var som värst, som jag sa vid tidigare programmet, att vid 14 års ålder, att jag när det var som bombade som mest hemma, att det här får inte dra ner mig. Ja, jag bestämde mig helt enkelt att nej, jag ska fixa det här på ett eller annat sätt. Som tur var så hade jag ju faktiskt folk runt omkring som hjälpte mig. Annars hade jag nog inte riktigt klarat av det helt själv. För man är ju inte ensam, är ju aldrig starkast.
Nej, verkligen inte.
Så att, ja, jag har ju ändå lyckats på ett eller annat sätt göra det.
Känner du dig bitter? För jag tror jag frågade den frågan förut också. Alltså, hur ser du på din uppväxt? Kan
Alltså,
du
klart.
förlåta eller kan du dra ett streck över det? Eller är det någonting som drar ner dig när du tänker på det?
Alltså, det är klart jag blir besviken och bitter med tanke på att det har ju förstört så mycket. Speciellt av tonårstiden. Den är ju helt egentligen i princip borta. Så att det är väl där som jag kan känna att jag egentligen vill återuppleva, har det som de flesta andra har. Nu säger inte jag att alla har det perfekt.
Nej, så är det inte.
Men jag önskar att jag hade ändå vid de tillfällen lite bättre än vad jag hade. Så att det är egentligen det, och sen att man inte har de skador som man har fått med sig.
Vilka skador tänker du då på?
Nej, jag har ju min nackskada som är två hopväxta kotor i nacken som är paj. Som jag kommer få leva med.
Och den skadan, var tror du den kommer ifrån?
Nej, det är ju en alkoholskada som kommer från när jag föddes.
Att din mamma drack
Ja.
de väntade dig
Ja.
egentligen. Så att du blev en, ja.
Så att det är ju ingenting som är, alltså det är ju bara att, alltså jag får inte göra vissa sporter. Alltså nicka och du vet åka störtlopp. Visserligen gör jag ju inte det då, men alltså
Det kan man undvika tycker
ja, alla
jag.
typ så här kontaktsporter som är
Aha, med
typ,
knyck.
ja, precis. Typ alltså amerikansk fotboll, boxning, det är bara glömma. Brottning, glömma. Alltså sådär. Så att man får ju hela tiden anpassa sig. Och sen är jag inte så stark liksom i axlar och runt nacke på grund av det. Så att det är väldigt att man är begränsad på ett eller annat
Kan man
sätt.
träna upp det?
Ja, det är klart du kan träna upp det. Men du blir ju aldrig fulländad
Nej.
komplett liksom, när du är som helast egentligen. Och det är klart att det sätter ju också spår och sådär på en, att man hela tiden måste tänka sig för. Sen har jag ju ganska dålig rygg på grund just av det då. Så att som har lett till ett och annat, att jag har nu i dagens läge haft ett diskbråck
Jaha.
som jag även opererad för.
Därför du har fel liksom
Ja,
balans i kroppen då.
precis.
Och då är det något annat ställe som får
Ja, belastas, precis.
belastas. Ja.
Så till slut så vart det ju ett diskbråck då, men det, ja, nu är det opererat och så, men jag är fortfarande skör liksom. Men det går ju fortfarande att träna. Så att du kan ju alltid träna liksom runt om, men du är fortfarande aktiv, alltså anpassa dig. Så jag får inte göra, som nu när jag till exempel går på gymmet, så kan ju inte jag köra typ marklyft eller knäböj eller något där. Så att man får ju stå och fjösa med de här småvikterna. Så det är klart att det är också en grej som gör att man känner sig ganska låg och att man tycker att hoppa, ja. Men
För du verkar ju extremt positiv tycker jag. Alltså det är ju otroligt. Jag förstår att man blir bitter. Alltså vem skulle inte bli det? Men du låter inte bitter.
nej, alltså jag har ju lärt mig på vägen att vända det här till något positivt istället. Och tänker att okej, gjort är gjort. Jag kan inte göra något åt saken. Du får leva med det helt enkelt. Och det enda sättet att leva med det är att försöka göra det bästa du kan av situationen.
Och det här beslutet som du tog när du var 14 år. Det var någonting du tog alldeles själv liksom.
Ja.
Och det har du ju hållit fast vid hela
Ja, jag har hållit
tiden.
fast med det och alltså det är klart att när jag sitter här och berättar det så alltså känns det som att det har varit tungt och är tungt fortfarande lite grann. Alltså man tänker på det till och från. Men å andra sidan sett så måste man ju kliva vidare. Så för mig i det här läget så känner jag att det är dags att tömma bagaget.
Och därför vågar du också berätta om din historia?
Ja.
För det är ett sätt också att liksom
ja,
gå
alltså,
vidare?
Ja, och lätta bagaget helt enkelt. Och försöka, för att du kan aldrig få ny grej i bagaget om du inte tömmer det gamla.
Ofta så är det så här att, i alla fall tycker jag det, att de här tråkiga saker som hänt i ens liv. Mycket sånt vill man ju inte ha gjort, men man har ju oftast lärt sig någonting på vägen.
Ja.
Så att, ibland kan ju folk konstigt nog säga att de har haft cancer, att ja, tack vare det, alltså, nu önskar man, men att vissa såna svåra saker i livet gör ju att man blir klokare.
Ja, alltså jag har ju lärt mig att hantera saker på ett sätt på grund av de här grejerna.
Du har lite att relatera till?
Ja.
Då blir andra saker inte lika tuffa.
Nej.
När man alltså, har varit med om ännu tuffare saker.
Nej, men precis. Sen är ju det att när man hamnar i sådana här situationer så lär man sig alltid något nytt. Och man drar ju både fördelar och nackdelar till sig. Och hur man kan dra det här som en erfarenhet. Och använda det i liksom livet rakt igenom.
Men ditt självförtroende för alltså du är en rak person. Du har inte liksom blivit knäckt på det här också?
Alltså, det är klart att man blir knäckt några gånger, men alltså, det är som ett ordspråk som jag brukar säga. Det är bara bryta ihop och komma igen. Visst, det kan låta... Alltså,
ja, det är bara bryta ihop och komma igen.
Ja, men det kan vara lite sådär klyschigt. Men saken är ju att när jag hör det ordet så känner jag mig ändå rätt stark. För att det är ju precis så det har varit. Oavsett hur många gånger jag blir knockad så har jag tagit mig upp. Så att i långa loppet så har jag varit många delar av mitt liv på sidan av gångbanan hela tiden i princip. Så att de få gångerna jag varit uppe på banan så har jag sagt yes, skönt. Men så har jag trillat ner igen och så har jag följt med liksom i rännan bredvid. Och sen man väl kommer upp på banan igen och är med bland det normala liksom, då känner man på något sätt att ja, nej, jag lyckades ändå.
Ja, för nu är jag, alltså... När du berättar om allting som du gör, det är inte många som håller på så här med massa idrotter och nattvandrare. Och liksom, du har ju liksom fullt ös egentligen med olika aktiviteter.
Det är ju sätt för mig och en överlevnad också, framförallt. Och sen är det ju att jag själv känner att jag måste ju göra någonting för att man inte ska tänka hela tiden på de här negativa grejerna. Och sen att man måste förändra saker och ting och förändra sitt liv liksom. Så att det är mycket det man har jobbat på, att förändra de här negativa grejerna och inte använda det som har varit i nu hela tiden. Så att det har varit mycket sånt där som har följt då.
Men du har alltså det så har du sagt flera gånger, och även i förra programmet, det här med att det fanns ju massa människor runt om dig som brydde sig om dig.
Mm.
Och du nämnde Monica då,
ja,
på Krusboda. Och du berättade om kamratstödjarna på föräldraskolan.
Mm.
Det var också viktiga människor.
Ja, absolut. Alltså, speciellt alltså, rakt igenom så var de viktiga. För att det är alltid, om inte lärarna kunde hjälpa så kunde de hjälpa.
Mm.
Alltså, du vet, om jag har varit mobbad till exempel. Om det var, jag tror att det var någon lektion som jag har varit mobbad i alla fall. I någon i klassen i alla fall. Och då gick jag till en av kamratstödjarna. Speciellt då så pratade jag då med Anders vid ett tillfälle.
Anders
Karlsson.
Mm. Han var kamratstödjare.
Ja. Som även är min mentor i armbrytningen då.
Jaha, just det. Ja. Det var han som fixade in det där.
Ja. Så han hjälpte mig mycket. Och även Jimmy Wahlström som också var fritidsledare och kamratstödjare då.
Just det.
Så att ja, någon av dem hjälpte mig, eller båda framförallt, i situationer.
Ja, men det är det som är så viktigt, att det finns vuxna människor runt
mm.
som faktiskt gör skillnad.
Ja, så att jag menar, alltså i stora hela, så att utan dem och utan vissa lärare så hade jag nog inte varit i den här situationen, framförallt också. Alltså att man kunde ha klivit vidare i livet och klarat av sig grejer.
Mm.
Det kunde ha gått helt fel håll.
Det är jättebra. Nu har faktiskt, vet du, vår tid redan runnit iväg ordentligt här i det här programmet. Så att nu tänkte jag att vi kan, vet du, jag tror att vi håller på över 40 minuter.
Oj,
vi skulle egentligen bara hålla på en halvtimme, men det är lätt att sitta här och prata om ditt liv. Så nu hoppas jag att du hunnit berätta det mesta. Och har du inte det så får du komma tillbaka igen.
Ja, absolut.
Men jag tror att sån här historia gör att andra känner också liksom lite hopp om att trots dåliga omständigheter så kan man faktiskt vända det själv.
Ja, alltså.
Med hjälp av andra.
Ja, med hjälp av andra och med
beslutsamhet.
Med egen beslutsamhet så kan du nog vända grejer. Det handlar ju bara om att ha viljan och kraften framförallt. Har du inte kraften så har du ändå viljan.
Jättebra. Det tycker jag får bli våra slutord här faktiskt, Thomas. Och jag sitter alltså och pratar med Thomas Eriksson. Och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och ni har lyssnat på 91,4 Radio Tyresö. Tack så mycket, Thomas.
Tack.